Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej, vi sitter i de här knastriga rottingstolarna. Det är lite laggård-chic.
Du har rätt! Vi är tillbaka!
Och vi börjar med avsnitt 149 den här veckan, som är 2022s första avsnitt.
Vi har så mycket att prata om. Vi har för mycket att prata om.
Det är Britta i Musikhjälpen och fadäsen efteråt.
Absolut. Hallucinerade jag inte? Vad hände egentligen? Allt bakom kulisserna.
Köpenhamn har du varit i precis.
Det har jag absolut. Paris Amiri, du har liksom massor av nya gig, men framförallt ett som vi vill att lyssnarna ska vara med i.
Vi pratar givetvis om dokumentärserien Under kniven, för att så många gånger har velat det. Mm. Och det vädra både kontroversiella åsikter och, tror jag, oväntat liberala åsikter.
Från båda oss.
Ja, faktiskt. Aha. Och podden kommer tillbaka med en stor rolig nyhet. Ni får höra om hur det kommer gå till framöver. Och Britta har ett nytt gräv. Det är Encanto.
Välkomna!
Välkomna! Britta,
ja.
Visste du att podden nu kan skilja på levande och döda ting?
Podden?
Mm.
Alltså den här podden?
Podden, vår podd, vet att en robot inte lever och därför inte behöver äta.
Men vänta, hur kan...
Och podden är i en period där den verkligen testar sin vilja. Humor och känslor kan skifta snabbt.
Men vänta, är det här poddens horoskop eller? I 2022?
Det är en bit kvar till att podden kan tänka som vuxna och prata som vuxna. För det gör den framförallt när den är 4 år.
Men det, okej, jag fattar. Podden är nu så pass gammal så att den har gått igenom den här utvecklingen.
Podden har fyllt 3 år.
Men gud.
Under vår frånvaro.
Oj, oj, oj.
Och det här förstod inte jag.
Men vet du vad, det betyder också att podden numera har ett långtidsminne.
Ja.
För det där pratade jag nyss med några kompisar om. Det är ganska deppigt att tänka så här när du pratar med en tvååring. Bara, nej, det här kommer inte lagras.
Förutom ett trauma. Och det har vi några.
Mm.
Ja, jag gick in på 1177. Vad kan 3-åringar? Och jämfört med yngre poddar så känns en 3-åring ofta väldigt duktig. Så 14 december 2018, det var ju då vi började.
Ja.
Hur känner du de här 3 åren har varit?
Nej, men alltså, de har ju varit alltså på sätt och vis de sjukaste i ens liv.
Bådas,
i allas liv.
Bådas våra, ja. Och alla andras.
Ja. Och dels du och jag liksom personligen, höll jag på att säga, väldigt speciell tid i våra respektive små liv. Men sen också i hela världens liv så har det varit vi behöver... Alltså ibland så är det som att vissa typ såhär, man behöver inte prata så mycket om corona. Men alltså, like it or not, det har påverkat våran livsstil något enormt.
Nej, men mitt minsta brors barn, Amelia, började på förskolan förra veckan. Mm. Då var fasten där och hämtade en dag. Mysigt.
No.
De har ju det här pandemibebisar.
Jaja.
Det är en vardag för dem.
Nej, men...
Barn som inte har umgått så mycket med andra barn.
Ja.
De är jätteskygga nästan, skygga djur.
Jätterädda för främlingar. Alltså så här, nej men det, jag har ju en sån. Alltså Björn, var ju ändå, men Björn var ju ändå så pass liten. Jag var ju gravid med honom när vi startade den här podden. Och exakt. Och han har ju varit med liksom hela tiden. Han är ju snart 3.
Vi tog en vin där i början.
Så jag är ju väldigt in tune med poddens utveckling eftersom Björn är ett hack efter. Men grejen är att han... han har, alltså typ, han var ju länge, typ fortfarande, väldigt så här misstänksam mot vuxna som inte är förskolepersonal eller vi.
Klokt.
Ja, men det är ju, och sen vet man inte vad som är liksom det de går igenom i utvecklingsperioden som vanligt. Men det märks framförallt typ att gå med honom alltså, i en butik. Mm. För att det gör man ju inte. Alltså, för att är det någonting som var typ det första och det som jag håller väldigt strängt på är så här, att ta inte med barnen in i affären om man kan undvika.
Verkligen.
Det kan man inte alltid.
Och alla var... vi andra som går runt där, vi behöver inte det heller.
Nej, men vi behöver inte det. Alltså, vi behöver samma inte går... deras germs och vi behöver heller inte uppleva det.
Deras utbrott, ingenting. Nej. Och samma gäller era... helt poänglösa pojkvänner i klädbutiker. De vill inte vara där, de behöver inte vara där. Och vi andra men behöver inte dem
det
där.
Måste väl folk ändå ha slutat med?
Nej, de sitter
men
där
man
på
kan ju hänvisa till skylten. Alltså när man äntligen fick en ursäkt.
Pandemin är en bra ursäkt.
Alltså vem vill ha med? Alltså jag, det finns inget mer
men jag
stressande.
Har en vän som alltid tar med sin kille när hon handlar.
Nej.
Så här, men snälla.
Nej. Sluta.
Är du rädd för att han ska gå vilse?
Gör saker på varsitt håll.
Han ska svälta ihjäl för han kan inte
ta
sig själv.
Nej, alltså okay. Det är det värsta som finns.
Alltså, åter till vår födelsedag. Alltså, gud vad vi inte har pratat med varandra på så länge.
Nej, jag vet. Det är risk att det är för mycket prat nu.
Det är underbart. Jag läste vår entréintervju. Mm. När vi var på L på den tiden. Mm. När vi skulle börja podda. Och bland annat tog sig mitt ordspråk, Lenads motto, in i intervjun. What would a medieman do? Kommer det en bok på det temat? Det hoppas jag om jag någonsin hinner.
Vadå? Håller du på att skriva eller? Säg inte att du kommer klippa bort
det
här.
Nej, vi kan låta det vara så och att jag inte säger någonting.
Ja, så att ingen annan snor den.
Ja, absolut. Ha kvar det. Och du fick in i vår första intervju att podden är för dem som har lika stort behov av att bearbeta känslorna efter A Star Is Born som att avhandla Dunhams benzoberoende eller om man ska klippa lugg eller inte eller turerna i MeToo.
Ja, det är ju fan. Det gäller ju fortfarande.
Ja. Ja,
det var ganska
vi har
bra.
Hållit våra löften.
Ja, bra sammanfattat.
Ja, och grattis podden och grattis Britta och tack för att ni har lyssnat i 3 år. Men det blir ju 3 år vad gäller antalet avsnitt först, avsnitt 156. Ska vi göra någonting då, kanske?
Ja.
Om vi orkar. Britta, vi har så mycket att prata om. Ska vi göra ett uppsamlingshit?
Vi har för mycket att prata om.
Men om varandra först. Vi har massa annat också, men sen vi såg sist i november-december så har du... Ja, du har suttit en vecka i en glasbur. Jätteturbulent ju.
Ja.
Musikäppen, ska komma in på det. Folk har frågor på det. Alltså. Men du är ju precis nu hemkommen från Köpenhamn.
Ja.
Ja?
Och Malmö.
Och Malmö.
Mm. Mm. Alltså, utan att gå in på det för mycket så åker jag dit lite on a whim för att liksom familjeskäl. Mm. Men det var jättebra. Eller, och det var jättebra, ska jag säga. Jag tycker typ, jag har tänkt så här, fan vad man inte så ofta ju typ sover över hos folk man bryr sig om. Mm. Och det är så mycket värt, alltså jag vet, det här kommer låta så jävla. Ja, är det det här jag ska börja med? Ja, det är det här jag ska öppna 2022
du ska
med.
Börja med.
Ja, men så här, sov över hos folk som du bryr dig om. För att det betyder... Ja, eller syskon eller liksom kusiner eller vad fan som helst. För att det blir liksom, det betyder så mycket att få dödtid tillsammans.
Mm.
Alltså att inte bara säga hej nu ses vi, lalalala, så avhandlar vi någonting och så sitter vi kanske på ett ställe där det är högljutt eller man inte kan prata om typ riktiga sår och så vidare. Mm. Och man hänger lite mer i lugn och ro. Äter frukost ihop. Vill du ha det grova brödet eller baguetten? Typ sådär. Mm. Där händer det liksom så himla mycket som är så värt. Alltså jag känner mig... ja, men du vet. Det var ganska länge sedan jag outade att jag skulle omfamna flummet. Mm. Men det här är typ en förlängning av det. Det är någon slags flumgrej som jag tror att vi mår jättebra av. Och som jag tror vi har varit svältfödda på som fan på sistone. Alltså de här 2 åren vad de har gjort med oss.
Socialt,
på plan vi inte fattar, tror jag.
Nej, men så jag förstår det. Men Anna Köpenhamn, jag var ju där i höstas. Mm. Det är poddens andra hemstad nu. Det är Nynäshamn och det är...
Men nu har ju du glömt att jag är Nordens Jason Bourne. Jag pratar såklart danska.
Ja, för du har ju, som jag var inne på podden för ett tag sedan,
för jag är Nordens, du har gjort dina, du har, jag har tre olika pass i min väska.
Har,
jag kan försvinna så här.
Du vet vad nödutgången är. Skitit där, i en där. Strandtoalett på Danmarks Atlantkust. Visst var det så?
Ja, bredvid det sanddyner som heter klitter på danska.
Ja, topless dessutom.
Det stämmer.
Ja, flumhippie Britta, jag älskar den episoderan i ditt liv. Okej, men hur var det Danmark? Hur var Köpenhamn?
Jag kände mig så fri. Alltså jag kände mig så fri i Danmark. Tre topp, lunchölen. Den ogenerade dubbla lunchölen. Jag kan inte hantera Köpenhamn. Alltså jag fucking älskar skiten. Och jag önskar lite grann att jag bodde där. Och det är lite grann en sorg i mig att jag aldrig kommer göra det. För att om jag vill fortsätta leva med min man, det skulle aldrig gå.
Han kan väl salta vildsvinsskinn där också?
Mitt i city.
Slaktan och djur.
Ja, kanske. Fredriksberg. Ja, varför inte? En ljuslägenhet med breda furugolv, vitsåpade eller svartmålade.
Jordlager med rättika.
Nej men alltså grejen är, alltså vet, det är så jävla kul. När vi kom hem på kvällen och jag så här, vi var på Hej-butiken.
Ja, fan, den är flera våningar. Den det måste
är, och,
man se
och
faktiskt.
Och vet du vad som är underbart med den? Det är att de har också en massa krimskrams som inte nödvändigtvis är deras märke. Utan som de,
ja, men gör exakt, sånt, älskar
det. Är det som är grejen. Och så kom jag hem och vi kliver in i min kompis Linas sovrum och jag bara håller liksom en knallröd, jättefin, alltså perfekt nyans av knallröd men ändå en sopskyffel och håller fram den för henne och så jag bara, den här jag köpt idag. Det var viktigt för mig att just en sopskyffel, Paris.
Det var det du fick med dig.
Det, bland annat. Vad köpte jag mer? Fråga mig om jag köpte fina klistermärken på katter och några tejpar med roliga mönster.
Att det, ändå du, det blev ändå grejer till barnen.
Ja, alltså de var ju till mig. Alltså, de var till mig.
De var till Britta. Då ska vi se. Okej, nog om CPH. För jag kommer fråga dig nu. Det här är en fråga från poddlyssnare, men det har kommit kanske 100. Britta, kan du berätta allt om hur det var runt Musikhjälpen och om hur media hörde av sig och skrev om allt på slutet?
Åh, gud vad konstigt det var. Nej, men alltså, Musikhjälpen i korta drag var ju så här. Jag och Oscar och Anis Dondemina, förlåt, Oscar Sia. Vi åker dit glada i hågen. Vad kul att vi ska göra det här tillsammans. Och det har ju vi vetat väldigt länge. Ett halvår typ. Och jag och Oskar känner ju varandra. Så vi var ju också väldigt glada att göra det tillsammans.
Och sen vi har bra snackgame. Ni har gjort radio ihop förut också.
Ja men alltså, det är det som är grejen. Jag älskar också att jobba med Oskar. Vi har inte gjort jättemycket radio ihop. Men han är fantastisk. För han är liksom, han är både, jag tänkte också på det när han gjorde Melodifestivalen, som jag antar vi kommer att prata mer om sen. Men alltså, att han är så här, han är liksom både typ en gullig liksom Sverige-favorit. Och han är också så här ganska, alltså som lite syrlig och arg. Vilket är, alltså som när han gör radio är han jättebra på att vara så här, inte stryka medhårs, utan bara så här, fucka lite med den han pratar med och vara så här lite dryg. Och han har råd att vara det för att han är också jättefin person, liksom gullig och så. Men i alla fall, så typ dygn ett börjar han känna sig risig. Vänta, var det natten till? Nej, jag var med måndag, tisdag.
Var han tvungen att vara på Spybar dagen innan?
Det var han väl inte?
Men jag undrar, hur hårda var de med att så här, vi vill att ni isolerar er två veckor innan?
Självklart så fanns guidelines.
Ja.
Och det var, han var ju inte på Spybar,
nej,
ska vi säga.
Snälla, om det inte framgick.
Men och grejen är ju den också, så här, jag har ju haft mina barn på dagis. Alltså då hade man ju behövt, alltså skulle vi vara helt isolerade, då hade jag behövt haft hemma dem en vecka.
Och, eller så här, Britta, ge bort dina barn i två veckor.
Ja, eller hur?
Ja.
Och då ska jag ändå vara själva borta.
Jag var
borta.
Bara nyfiken hur hårt det var.
Ganska hårt, men ändå typ, jag skulle vilja säga frihet under ansvar.
Ja.
Ja. Vi har ju också då vaccinerat oss mot säsongsinfluensan för att vara på den säkra sidan så att inte någon skulle få liksom symptom som var det och behöva behandla som corona. Skitsamma. Hur som
så
helst.
Först blir Oskar sjuk?
Först blir Oskar sjuk. Det var ju också lite speciellt eftersom han var ju han var ju kvar on the premise.
Alltså ja, han blev höll sig i närheten.
Jo, men var ska de flytta honom? Då kommer de ju smitta andra på vägen. Ja. Så att han blev liksom isolerad på sitt rum.
Men gud, han borde haft en egen sändning parallellt. Jag tänkte ingen producent på det. Hur roligt! Hans alltså, liksom han... riktiga glasburen, riktiga hårda karantänen. In med en livestream på honom.
Alltså buren i buren.
Ja, han sitter och kollar på er och live kommenterar. Jag hade gjort så mycket bättre, Britta. Jag hade sjungit så här istället med Ian Bryant. Hur roligt. Mm. Jag är så besviken på alla nu.
Ja. Det hade, tänk om han hade till och med kunnat sjunga liksom en duett med Molly Hammar fast liksom inifrån sitt rum.
Vänta nu. Stand. Att ingen tog vara på tillfället. Att Oscar Sia är på en som har plats en hel vecka. En av Sveriges roligaste människor.
Ja, och verkligen, begåvade. Verkligen. Det är synd. Det var guld. Guldet sen, blev till sand.
Men sen rykte Oscar.
Även den hade han sjungit. När Peter Jöback var där.
Det som alla far efter är ju att det blev mycket skriverier och kommenteringar.
Om mig.
Om dig.
Det är det som är det sjuka. Okej, Oscar blir sjuk. Klipp till någon dag senare. Annis Don Demina blir sjuk. Jag är liksom typ last man standing och tror lite grann att jag kanske kommer väl också bli sjuk. En liten side note är, nej men den är inte så liten. Men den är, alltså den är liksom lite töntig.
Ja.
Det är att när man sätter en så här barack bara rakt på ett torg med, alltså som inte, det är som inte meningen att vara ett hus, men det råkar nu vara ett hus. Alltså det är typ en studio. Och så måste man värma upp det förslagsvis med element. Mm. Det är, alltså det var så torr luft. Och det här låter så larvigt att nämna. Men det påverkade mig något enormt. Alltså jag var typ så här, jag bara hoppades lite att jag skulle bli sjuk för att slippa den här torra jävla luften. Så var det, alltså det var typ så här, varje gång jag hade lyckats somna mot alla odds. Att jag då hade... alltså jag drömde typ så här att jag var i Sahara och bara,
vatten!
Som man drömmer när man har gått och lagt sig lite full och inte druckit vatten. Man drömmer bara om att dricka vatten.
Hav, vattenfall.
Exakt. Och att jag då, alltså du vet när man inte ens kan, man kan liksom inte svälja för det är för torrt i munnen så allting bara limmar ihop. Alltså, så
det
var det.
Det äckligaste jag vet.
Kanske var det någon som observerade det här att vi hade en luftfuktare i där vi satt och sände. För det är ju också jobbigt när man jobbar med att prata och vara så här torr i munnen.
Du blev jättehes.
Vad sägs om att vi firar påsk på nyår istället? Nu löser jag det här åt oss.
Har du ett litet löfte? Vi tar det.
Jag blev hes.
Ja, det minns jag.
Ja, och så sen så stod den där fuktaren bredvid. Till slut så fick jag ta med mig den. Så man kan liksom, man kunde se att jag så här tar den när jag ska gå iväg och vila. Att jag tar liksom med mig den. Och sen låg jag under den. Alltså hela min säng var helt fuktig. För att jag låg. Same. Jag bara, det är värt det att den får vara liksom i mitt face. Det var faktiskt jättejobbigt.
Och du sa typ, jag hyperventilerar idag. Sa du?
Nej. Men så här, jag hallucinerade. För det som hände så här, det som hände var att på grund av detta så sov jag ju ingenting. Och så tänker jag att jag var ju också tvungen att förlänga vissa pass för att täcka över att vissa vikarier skulle komma dit. Och, så att jag är liksom ganska, och sen typ sjukt uppstressad av att det liksom lite låg på mig, allting. Och så sen då sista dagen, då är det lite som att jag bara, då blir det någon slags urladdning. Att jag bara, okej, jag klarar, nu är vi nästan i mål. Och då glömmer jag att dessutom att äta. Och man får väldigt lite mat som det är. Och så glömmer jag en måltid.
Ja.
Och då dyker jag rätt snabbt.
Aha,
och då var det som att jag började... Alltså, jag märkte det när jag stod och sände och blandade ihop folks namn i listan. Och typ, Asia kom in.
Oh, och underbar.
Jag bara, alltså, vad ska vi ge henne för pris? Alltså, hon är alla tv-program. Nej, men alltså, hon är underbar. Alltså, hon är fucking... Asia Dahir, kom ihåg denna människa.
Jag vet inte om jag får säga det här, men jag hörde James Blunt göra sina rösteövningar.
Jag hörde också. Jag hörde. Det är det bästa jag har hört i mitt liv.
Jag var i låsen. Och så hörde jag han göra sina rösteövningar. Och exakt så här lät han.
Säg det en gång till.
Asia Dahir, vi älskar dig.
Petri.
Petri, din gata.
Din gata.
Men alltså hon... Ja, det var i alla fall så här... Det var i samband med att så här, hon kommer in i... det var jag stod bakom spakarna. Och märkte så här att det typ snurrade lite grann. Jag typ fick för mig... Alltså jag kommer inte riktigt ihåg vilka som var runt mig. Nej. Det var typ så här de flöt ihop lite grann. Då jag bara, okej, jag ska inte sitta vid spakarna. Så då bytte jag. Jag tror kanske att det var om det var Kodjo, eller det var kanske Linnea då, som jag bytte med. Och sen så minns inte jag jättemycket. Men då bara, okej, jag måste gå ut och vila. Och då skulle jag packa, för då har man så här några timmar på sig och packa ihop sina saker. För sen skulle vi ut på kvällen. Och då höll jag på och bara flyttade runt sakerna i mitt rum. Alltså jag bara så här, nu har jag varit här. Efter ett tag jag bara, nu har det gått en timme. Och jag har bara flyttat runt saker. Mm. Och mår piss och är då så hungrig så att jag börjar spy. Mm. Och då, ja, men då kom det så här sjukvård. För det har vi ju backstage liksom. Och då var jag så här, jag bara, du får inte lämna mig. För att jag kände att jag var så pass snurrig och illa däran, så att jag blev, alltså, och då skulle jag bara få i mig mat typ. Så det var ju det, alltså det var ju typ, han bara, alltså det här är ju typ så nära en kollaps man kan komma utan att liksom kollapsa. Men det som var grejen sen, jag vill bara säga det, för du tog upp när Arantxa, för sen så repade jag mig ju, alltså jag fick i mig lite nyponsopp och sådär. Och jag bara, nej men det är klart att jag ska var med på utspringet, eller vad man ska säga.
Det är klart du ville det, ja, efter den här veckan.
Det var dock inte självklart givet hur jag mådde. Exakt. Hur svårt jag hade att få i mig både vätska och mat. Men det, jag bouncear tillbaka i alla fall. Fortfarande lite liksom knölig. Men jag tycker ändå värt att nämna, så är det ju alltid musikhjälpen. Alltså man är så här fett slut i slutet. Alla är det. Mm. Men eftersom jag var den enda som hade varit hela veckan, då blir det sånt himla fokus på att jag ser risig ut. Alltså kom ihåg alla år bara, Daniel Adams Ray, William Spets. Alltså alla
men
har typ sett så här,
turbulensen som ni hade.
Ja, exakt. Och det blir sånt, då blev det sånt himla ljus på mig. Och då när vi kommer ut, det där med Arantxa, då... När jag håller på, det som typ Aftonbladet eller Expressen hade klippt ut, det var ju så här att jag bara, ska jag trycka på den här knappen? Och då är det slut och lalla. Och de hävdar typ att, åh, vad förvirrad de var. Mm. Men det var ju bara för att köpa, jag ville bara kolla så här, är det här
jag
sista...
Jag fattade det.
Ja, men jag ville ju kolla så här, är det här sista chansen jag har att tacka Tina och Asia? Mm. För att det vill jag göra. Och för jag bara, de kommer inte komma in. För det var ganska konstigt att de inte var med på scenen.
Om man
och
såg hela förstod man det. Men de blev ju lösryckt.
Exakt. Och så då tar de jävlarna liksom bara klipper ut det. Ja, alltså det är ju så töntigt liksom.
Men,
så
att, det vet jag. Men blev du kontaktad sen? Var det folk som ville ha liksom uppföljningscitat?
Ja, gud ja. Men det är ju inte värt att prata med dem.
Men okej, summa summarum. Efter musikhjälpen behövde du verkligen ta igen dig. Har du gjort det, de här två månaderna? Gud.
Ja, det har jag verkligen.
Det känner jag också.
Oh, gud,
ser man det på mig?
Nej. Jo. Du har ju ett nytt gig tillsammans med Kalle Lind.
Tycker du att det är en bra duo? Förlåt?
Skiter björnen i skogen. Har påven en kul hatt.
Gud vad roligt. Alltså jag är faktiskt väldigt, väldigt glad att det blev med Kalle Lind. Vi har ju mött varandra i På spåret.
Det, jag kommer inte ihåg alla matcher i På spåret. Eller var det i...
År 2 tror jag.
Ja.
Mot honom och Isobel Hadley Kamps. Och jag kan säga att jag var livrädd inför den matchen. Lika livrädd som jag var inför att möta Elisabeth Höglund och Jesper Röndahl. Och det gick väldigt bra för oss. Kul. Det var då jag tog Colombo, Sri Lanka.
Oj, oj, oj.
Topp 3 nöjd. Och det viktigaste av allt, Isobel och Kalle var oerhört värdiga, underbara motspelare och förlorare. Kan jag säga att det var väldigt få andra som var. Jesper Röndahl och sen ingen mer, tror jag.
Jaha, jag trodde du skulle outa nu att Jesper Röndahl var vidrig.
Underbar, through and through. Aha. Så just av den anledningen också tror jag att det kommer bli fantastiskt.
Vill du veta en grej som jag och Kalle Lind har gemensamt som du inte vet? Förutom Paris Amiri.
Ett kärleksbarn?
Nej. Men alltså nästan. Typ, alltså så nära du kan komma ett kärleksbarn men ändå inte. Mm. Vi delar en kusin.
Jaha.
Han är liksom kusin med min kusin. Eller mina kusiner.
Därför han tackade jag.
Ja. Det var
allt annat var minus.
Nej, men jag kan inte tänka mig någon annan anledning.
Programmet heter då Det demokratiska spelet. Och vi gjorde liksom en smyg, gå ut med det. Jag kan inte göra något så här, det här ska vi göra. Utan det var bara i samband med att vi ska ha, utan att säga för mycket, en så kallad folkets representant i varje lag. Alltså så kallade vanlisar. Som är med och tävlar om svensk politik och demokrati. För att det är ju valår i år. Så ska detta ske och kommer sändas tidig höst.
Men kan du inte berätta om upplägget?
Alltså, det är basically det. Det är en frågesport om ja, men som sagt svensk politik och demokrati och allt som hör dit. Olika fadäser som har hänt kanske. Olika roliga intervjuer och händelser och allt vad det är. Och så kommer det vara väldigt många kära ansikten som ja. Kanske rör sig i den här världen. Och såklart en folkets representant. Och i fredag så gick jag ut med att så här, sök hörni nu.
Ja.
Och faktiskt jätterolig respons på det. Och det här är ju ett program som på pappret, jag var så här, vänta nu, har ni gjort det här för mig? För att det här ja. Är ju allt jag älskar i ett program. Det är ju vansinne liksom.
Ja.
Så det är jättekul också att jobba med. Läsa böcker om det här varje dag. Hitta något knasigt klipp från 72. Du vet, älskar det.
Ja. Men alltså, kan poddlyssnare söka?
Ja, jag tror ja. Fortfarande att det är öppet.
Eller hur?
ur.se/medverka.
Perfekt.
Ja. Och som alltid, kvinnor.
Ja.
Vad snabbt man märker.
Att vad det ni, inte är så många.
Vad ni skjuter ner er själva. Ja, ja. Jag ska ju inte ta det här anspråket.
Ja.
Vet, man bara, sluta. Vad brukar vi säga?
What would the media man do?
Just det! Mm. Det var inte det jag tänkte på, men det var ännu bättre. Mm-hmm. Bra. Britta, ska du söka?
Alltså jag har... nej, det kommer jag absolut inte göra. Nej, jag kommer inte söka. Men jag har en grej angående att jag tycker typ att det blir värre med entitled snubbar. Alltså klimatet, det ser liksom inte bättre ut i yngre kategorier, tyvärr. Man hade ju trott att det var... feministmorsor som fostrar och så vidare, alltså jag vet inte fan, eller farsor för den delen.
Jag tror att det är YouTube-algoritmerna. De blir bara, det blir bara råare och värre tongångar.
Ja, kanske.
Ja, det är riktigt obehagligt, läskigt.
Men jag vill också flika in att det är ju jättevanligt, vi har pratat om det här förut, när man jobbar med tv och försöker få, om man vill ha experter som är kvinnor, så är det väldigt ofta, till och med fast de sitter på så här, på en doktorandtjänst eller en professur vid, har jag lärt mig man säger,
ja.
Ett stort erkänt universitet, publicerat diverse liksom, forskningsrapporter i liksom, viktiga publikationer.
Mm.
Spelar ingen roll. De bara, men prata med liksom, Kenneth nere i korridoren. Han är mycket bättre på det här än jag.
Kenneth bara, som sköter skrivaren. Han kommer vara en bättre gäst än jag som har 15 års HP-studier bakom mig. Vi ska berätta en nyhet som också är en väldigt glad nyhet för att det innebär att podden lever vidare.
Mm. Alltså, podden är tillbaka och den är tillbaka lite senare än vad vi kanske hade tänkt för att vi höll på med vissa grejer som nu är på plats.
Mm.
Och det innebär att vi sitter i ett sprojlans nytt kontor för oss med otroliga... otroligt vackra trädgård.
Nej,
men får jag nämna de breda plankorna, de vitsåpade. Nej, men de är så fina.
Vi är på Podmis kontor. Ni har säkert hört jättefint. Om dem, sett reklam för deras poddar och liknande. Och Podmi, för er som inte vet det, är ju som ett Netflix för poddar. Man betalar 79 spänn i månaden och har då fri tillgång utan reklam till ett 40-tal poddar. Allt ifrån...
Kakan och Öris har ju en podd som heter Trekant.
Va? Ja. Relationspodd?
Japp.
Hur roligt.
Ja.
Och ni har ju sett såklart, Mia Skäringer har en stor intervjupodd som heter Skalladagen.
Ja.
Och nu också en ny med Hampus Nesvold som bara kommer finnas på Podmi. Kan man tänka sig en crossover-podd?
Alltså, ja. Kaka. Det är klart att man kan.
Hallå. Kakan måste säga. Nu säger vi här och nu, det kommer hända.
Ja.
Vi kommer ha en crossover-podd med Kakan och Öris om relationer.
Hur bra? Och vadå? Så får lyssnarna skicka in sina frågor om relation.
Oh, nej, men vänta,
gud
nu.
Vad roligt.
Det säger vi nu. Ja! Det är bestämt nu.
Vi bestämt.
Och så Mia Skäringer, hon kanske är lite svårare, men vi löser det så småningom.
Hon känns jättesvår.
Lite.
Men vet ni vad? Häng med på det äventyret när vi försöker tvinga henne att ha oss som gäst.
Ja. Och utöver det så finns det väldigt påkostade relationella faktapoddar. Och det kommer komma väldigt många fler närmast tiden, har jag förstått.
Alltså det kommer så mycket godbitar som vi inte får prata om.
Nej,
just nu. Men kanske i nästa avsnitt.
Ja. Och det ni hör nu, det är ett av två så kallade fria avsnitt, gratisavsnitt, som kommer ligga kvar i RSS:en. Och därefter så kommer allting att kunna höras på Podmi utan reklam.
Självklart kommer ni känna igen gamla goa podden, men det kommer också hända en massa mer extra kul grejer som vi är supertaggade på. Och vi kommer såklart inte leave you hanging. Ni kommer få rabatter och erbjudanden. Så missa inte det, det kommer i nästa avsnitt.
Britta kläckte en så bra tävlingsidé under ett möte.
Ja, jag hade en så bra tävlingsidé.
Det ska bli fantastiskt. Den,
ja,
men vi teasar bara. Och ta inte bort er prenumeration på podden i poddappar och sånt där. För vi kommer då och då släppa vissa avsnitt eller segment även där. Efter att de har gått i Podmi-appen. Så viktigt.
Så vi försvinner inte helt och hållet från era liv. Om ni av någon anledning skulle känna att ni inte ännu vill fatta det här beslutet. Vi kommer släppa gratisavsnitt, som vi kallar det då. Lite löpande. Så vi försvinner ingenstans, men om ni vill ha allt det härliga och lite till, så hänger ni med oss till Podmi. Det skulle vara superkul.
Och Britta hintade lite om det, men det här är ju faktiskt hur vi kan möjliggöra podden. Fortsätta existera med den här podden trots alla våra andra uppdrag. Vi får lite mer stöd och backning redaktionellt med producenter här. Och ni får en podd helt utan reklam som fortfarande finns.
Värt att nämna att på ett personligt plan så är det sån superpepp, för vi har alltså såna dunderproducenter här. Så att det är, alltså podden kommer bara bli mycket bättre.
Känns fantastiskt. 2022!
What? Parisa, minns du när jag höll ett föredrag om Lin-Manuel Miranda?
Vilken av gångerna?
Ja, just det. Det är mer som en löpande följetong, kanske man kan säga.
Vi borde ha en ljudknapp för honom. Nu ska vi prata om...
We're back with Lin-Manuel Miranda. Please welcome back to the show our friend Lin-Manuel Miranda.
Ladies and gentlemen, please welcome Lin-Manuel Miranda!
Ja, exakt. Ett eget segment i podden, ett återkommande. Har du sett Encanto?
Jag har det.
Hur många gånger?
Har jag 3 brorsbarn under 3? Ja, jag har sett kanske 10 gånger.
10 gånger, ja. Jag tror att jag är inne på typ 1404 gången jag tittar på det. Eller,
jag är
inte...
inget fan, vill jag bara förklargöra. Moana är fortfarande min grej.
Ja, okej. Okay. Som han ju också skrev. Vajana säger vi på svenska. Mm.
Ja, exakt. Förlåt. Men jag förstår att den har en väldig betydelse och mening. Mm. Det är bara det att jag tror inte att den berättelsen tilltalar mig så mycket, eller musiken. Men jag fattar att den har verkshöjd.
Ja,
jag är med.
Berättelsen om... familjen Madrigal, om nu drar jag det då bara för den som inte har... Här är familjen Madrigal.
Animerad.
Där det är då en i centrum, en abuela. Och förlåt, ni som absolut inte har hängt med, Lin-Manuel Miranda är ju då den som har skrivit den. Och också skrivit Hamilton, som jag ju höll ett längre föredrag om. En musikal. Han är ett geni. Alltså både musikaliskt och dramaturgiskt skulle jag vilja säga. Och Encanto är faktiskt sjukt nog. Alltså, första gången jag såg den, inte superövertygad. Nej. Jag har ju längtat efter den här, för att jag tog upp det redan innan. Kommer du ihåg vad, apropå vad jag tog upp den?
Nej.
Dubbningsröster i animerade filmer. Oj. Därför att jag hade ju sett trailern, och men det var liksom, det var inte klart vilka roller som skulle vara och sådär, det göra svenska röster.
Det var under poddparollen Brittas scoop, eller Brittas gräv.
Ja, och hur har det gått då för Encanto?
Och vad ska klargöra att scoopet och grävet handlade ju om representation. Vill du?
100% ja. Alltså, när man tar... filmer med alltså personer, karaktärer som uppenbart, antingen liksom i filmen helt uppenbart så här, ja, det är en svart person. Mm. Är det då en svart person i Sverige som gör den rösten? Eller så kan det vara typ ett djur. Mm. Men om liksom djuret, alltså som i, vad heter den där, Zootopia. Mm. Det är väl kanske lite svårt att säga typ att ett djur tillhör en viss liksom grupp som behöver representation. Men man kan utgå från att om det är en svart skådis som har liksom originalrösten, då skulle man ju kunna bara översätta det till Sverige. Tycker alltså, i alla fall jag...
att det är ett specifikt livsöde som har en serie specifika
ofta är det ju
historiska
så.
Händelser, ja. Erfarenheter som är väldigt viktiga att ta hänsyn till.
Ja.
Det är det vi var inne på. Och jo, att det ofta skär sig när man helt frångår det med vem man rollsätter för att dubba på svenska eller andra språk.
Ja, men och sen är det ju också så här typ, det handlade ju, mitt snack handlade ju också lite grann om det till exempel är en komiker som har, alltså Tina Fey gör ju rösten till 22, ja. Eller vad den heter i vad heter den? Själen.
Själen.
Då tycker jag också att man kan ha en komiker som gör hennes röst på svenska. Ja. För att det, liksom, det finns en magi där helt enkelt som behövs bevaras. Mm. Encanto handlar ju då om en familj, Madrigal, i Colombia. Jag vet inte om den nämns någon gång, men det är en låt som heter Colombia, när de sjunger om Colombia. Och det är en abuela i centrum, en mormor eller farmor. Ja, mormor eller farmor, hon är ju bara mormor då i och för sig, för hon har inga, hennes son har inga barn, men i alla fall. Hon är liksom matriarken i centrum. Huset är också väldigt mycket i centrum. Huset har en slags magi över sig, det är förtrollat. Och hon fick 3 barn, och de barnen, några av dem fick barn. Och
alla har gåvor. Här,
alla har särskilda gåvor, utom då en person som heter Mirabel, som är protagonisten i det här.
Mm. Och hon blev alltså gåvlös, den enda som inte fick någon magisk förmåga.
Precis. Mirabel är också en inte så typisk Disney-prinsessa. Hon har liksom glasögon och ser ut liksom som en vanlig tjej, skulle man kunna säga. Det är inget långt rapunzelhår eller liksom en liten jasminmidja och så vidare. Och bara det är ju ganska skönt att se. Grejen är att det är en väldigt... Alltså den här stämningen... Lin-Manuel Miranda har ju såklart själv ett latinamerikanskt arv. Och det, den här stämningen är ju väldigt... Utan att då... Jag vet ju inte alls allt om sånt. Mm. Men det jag har läst om är verkligen så här... Alltså det var någon som hade skrivit... jag vet inte om det var på Twitter eller något. Alltså det enda overkliga i Encanto är... Alltså det enda som inte är true-kulturen är att abuelan erkänner att hon hade fel.
Ja, roligt.
Det är jävligt kul. Och det finns en otrolig scen där det är väldigt tydligt Lin-Manuel Mirandas genialitet. Där han både väver in liksom en väldigt typisk... tror jag, för stämningen scen, nämligen att de dukar bordet tillsammans och där alla låten heter på svenska, vi pratar inte om Bruno för det är ju då en familjemedlem som inte är där som blev lite bortstött för att hans gåva var inte önskad, kan man säga. Och då är det som att de så här dansar runt bordet. Alla sjunger liksom sina stämmor i varandra. Det är liksom, det börjar med det, någon ropar dags för middag och så börjar alla sjunga liksom tillsammans, går runt bordet och räcker tallrikar till varandra och så där. Och alla är liksom inne i sina egna verser och sjunger, och Mirabel försöker då liksom få mer information om denna Bruno som är försvunnen. Och den är, alltså där tycker jag liksom att det är så här helt sjukt hur han kan göra någonting så, alltså jag blir verkligen så här, jag får typ gåshud när jag lyssnar på det där. Först sticket som är innan och sen när det där förlösande, när alla då börjar liksom sjunga i munnen på varandra. Grejen är den, hur går det då för Encanto rent representationsmässigt?
Nu tittar vi.
Nej, men det är ju titelrollen... Alltså så här, varför är det här viktigt? Jo, alltså särskilt när man gör en film om en latinofamilj. Vad har vi i Sverige om inte latinos? Mm. Alltså hur många människor har, särskilt från Chile... men väldigt många, alltså det finns, folk finns
i Sverige.
Vi har
jätteband till väldigt många spansktalande länder, men också såklart latinamerikanska.
Ja, men precis, alltså människor som har kommit hit av politiska skäl på 70-talet. Alltså det finns så här, det finns en poäng med, alltså så här,
att synliggöra deras livserfarenheter.
På samma sätt som jag tycker att det är underbart att min son får se en, alltså att han är liksom besatt av Mirabel. Mm. Och han är ju då dock mer förtjust i Mirabels syrra Luisa. Som är den starka, vars text vi också faktiskt ska återkomma till. Att bara det betyder jättemycket för honom.
Att få det se är en kvinna som lyfter en åsna.
Ja, exakt. Men också Alltså tänk dig då om det är liksom ett barn med rötter i Sydamerika får höra en annan från Sydamerika göra den rösten. Mm. Men det är Sandra Kassman som gör den rösten. Och det är ingenting ont om henne. Men att just själva titelrollen. Och i andra roller ser vi till exempel Anna Sahlin som, alltså, by the way, en fantastisk röst. Mm. Alltså otrolig. Hon gör den här Peppa som hon spelar jättebra. Mm. Men fortfarande så, det, alltså, vad händer med representationen? Och nog finns det väl människor, det jag också efterlyser i Sverige är ju att man kanske, om man jobbar på så här dubbningsstudio, kanske titta lite så här längre än typ det givna gardet liksom. Mm.
Så det är en väldigt märklig miss för just den här filmen, liksom för just själen. För det, vissa berättelser är så sammanvävda med personerna, grupperna den porträtterar.
Ja, och sen finns det också vissa översättningsgrejer som jag reagerar på. Mm. Både det att, alltså, de säger ju på i engelska versionen säger de mycket mer liksom slänger in spanska ord.
Jag vill bara säga, jag såg ju West Side Story, den nya av Spielberg, på bio härom veckan. Jag är ju besatt av originalet. Jag älskar den filmen och musikalen. Och den gamla, den är ju daterad på så sätt att det inte är folk som är sant latinamerikanska som spelas. Och det är vissa daterade bilder, narrativ om skådespelarna. Och Spielberg är hans omgörning som verkligen inte behövdes och som man inte behöver se. Det kan jag vara helt ärlig med. Det är en 6 av 10 max. Den utmärker sig ändå på att den har spanska ord sammanvävt med engelska repliker utan att man subtitlar över det till engelska. Och det har varit väldigt viktigt för Spielberg och det har tagits emot väldigt väl av den communityn. Och att de faktiskt spelar som personer som är latinamerikanska.
Mm.
Jag är ju speciellt kär i Ariana DeBose som är en Broadway-gigant. En ung, fantastisk kvinna som spelar Anita. Och Anita är ju väldigt viktig i originalet. Hon är en väldigt så här kraftfull, självständig kvinna. Och hon är sann, alltså hon är sann, hon är äkta portorican också. Mm. Och det här handlar ju om just den communityn. Mm. Och då har många stört typ att hon spelar Maria, är mycket ljusare, icke-portorican.
Mm.
Förstår du? Så det är viktigt för dem som så ofta finner sig i att vara ignorerade. Ja. De får ju ännu större betydelse.
Ja, exakt.
Jag förstår dig.
Jag vill verkligen vara superdunder tydlig med att det inte någon skugga ska falla på prestationerna i rollerna. För att de är
samma sak.
Jag tycker att det är ändå, många av de här tolkningarna har ändå en enorm nivå.
Mm.
Särskilt shoutout till Stran Chetin, tror jag, förlåt om jag uttalar fel, som gör rollen som Isabella, den perfekta liksom blomsterskapande tjejen. Fantastisk röst. Och också Hilda Hense som är Dolores. Och sen har vi ju då våran favorit i rollen som Luisa, den starka, Daniela Ratana. Det står Daniela.
Det är Daniela Ratana.
Ja, hon är kreddad som Daniela Sörensen, alltså hennes maiden name, eller vad säga. Hon gör ju den här rollen som starka Luisa Madrigal.
Jag har inte tänkt på det. Alltså, om ni har missat det, Daniela Ratana är en av Sveriges mest intressanta, spännande popstjärnor och människor. Och jag intervjuade henne i Kvartssamtalet säsong 2. Fortfarande på SVT Play. Alltså vilken lysande stjärna och personlighet.
Men hon är en så exakt stjärna personlighet. Kommer liksom från gospel. Jag är nu liksom popprinsessa numero uno. Eller ens prinsessa, alltså fucking, hon är drottningen.
Koloss.
Som hon själv sjunger.
Men du sa precis, ja jag klarade det, jag dog inte. Vad tänkte du då?
Jag tänkte jag skulle kissa på mig eller bajsa på mig, men jag gjorde inte det. Nej, det är torrt.
Men sen också är du första personen som sjunger om ladd, alltså kokain, på Allsång.
Ja, så kanske det kan
vara. Var det ett pris?
Ja, jag fick ju bajs, kiss och ladd på Allsången.
Och hon gör den här låten som heter Under ytan på svenska, och den är... Nej, men alltså, den låter typ som...
Alltså, det är så typiskt, Daniela, att inte ha snackat något om det på Instagram.
Vet. Det är så jävla roligt. Men alltså, jag undrar varför. Alltså, jag är typ så här, har de skrivit fel? Men nu har de faktiskt ändrat också på Wikipedia. För förut så stod det bara Daniela Sörensen. Men nu har de satt ihop det. Men grejen är att den här låten Under ytan, alltså den låter som den låter typ som så här Seven sjunger den. Alltså förstår du?
På ett bra sätt.
Under ytan, alltså
ja.
Sådär.
Ja.
Och det är så sjukt att Lin-Manuel Miranda, han har väl ingen aning om Seven, men detta hände i alla fall. Och
eller så
låten,
har han det. Scoop?
Det jag vill
Britta-gräv?
Ja, kanske. Det jag vill prata om i den här låten är i alla fall att den handlar om, det är ju då alltså Louisa som är så stark, men då det som händer med magin är liksom att folks krafter börjar vackla lite grann och hon börjar tvivla på vad är jag utan min superkraft? Och det är ju sjukt att han lyckas skriva roller som dels den perfekta duktiga flickan Isabella som kan skapa blommor, hon ska alltid vara så vacker och perfekt. Frigörelseprocess om 3, 2, 1. Louisa som bär alla, bär allting fysiskt, kan bära broar och berg. Vad händer om hennes krafter? Alltså det är ju ganska typisk kvinnoroll. Att liksom texten är liksom I'm the strong one, I'm not nervous, I'm as tough as the crust of the earth is. I don't ask how hard the work is, got a rough indestructible surface. I take what I'm handed, I break what's demanding. Men då, under the surface, under ytan, vad händer där? Och där, den låten är otrolig, svinbra. Men den har liksom, alltså i översättningen, den är liksom, skulle jag vilja säga, lite plattare. Den är fortfarande, alltså det är en jättebra låt. Och det finns, alltså det som bygger upp till det man skulle kunna kalla refräng. Alltså Daniela gör det otroligt. Men det är liksom på engelska så säger den bland annat under the surface I feel berserk as a tightrope walker in a three-ring circus. Under the surface was Hercules ever like yo, I don't want to fight Cerberus.
Men rappa.
Ja, men alltså,
det är helt annat.
Alltså, förstår du, det är ju som skämt som jag tycker också går förlorade. Och det är också det som är såhär, jag vet inte, alltså kan någon se över typ så översättningsgrej, alltså översättning och rollsättning,
så sluta behandla det som barnfilmer man ska anstränga sig
med.
Det
är inte Alvin och gänget liksom. Eller Alvin och gänget har säkert också jättehög nivå egentligen på original, men det blir som att i översättningen då tror man typ att det är så här, det är barnprogram och så sköter man det lite med vänsterhanden, och det är jävligt synd, särskilt när det är en sån jävla juvel som den här filmen faktiskt är, och både tematiskt och i låtskriveriet. Fantastiskt.
Britta Gräv, 2022.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Alltså, jag råkade se mig själv i spegeln nu. Jag ångrar det. Vad fan var jag så sleten ut?
Snälla. Det här är intressant. Om det därför inte hade funnits en spegel, då hade du fortfarande mått bra nu när du kom ut från toan.
Ja. Lyckligt ovetandes om.
Du ser helt normal ut. Ibland tror jag att man filtrerar det mot hur man mår just idag. Man är extra trött, man är extra hård mot sig själv.
Men alltså du vet, ja, jo det är sant.
Men bra ingång till det vi ska snacka om nu. Många har hört av sig och frågat, kan ni komma med Britta och Parisa Macheten, alltså perspektivet på dokumentärserien Under kniven? Du har ju hört om den, gissar jag.
Jo, tack. Min man är ju med.
Ja, och vi kommer verkligen behöva avgränsa alla närbesläktade frågor. Jag vill ju ta upp till exempel Liv Strömqvists bok snart. Och då kan vi ta upp det här med värdet av utseende i vår tid och sådär, absolut. Men några grejer jag lyfter med den här som jag tycker har varit intressant. Den har varit väldigt omskriven, tycker jag. För att vara en sån här serie om plastikoperationer.
Mm.
Alltså skönhetsoperationer även kallat. Och full transparens, mannen som har producerat denna och lagt in sig själv i det hela och berättar om sina egna ingrepp. Det är Erik Galli och det är en vän till mig och tidigare kollega på många produktioner. Däribland Cobra. Han och jag filmade ett avsnitt i New York om drag queen-kulturen, ballroom och sådär. Tråkigt för, för detta liv man haft. Och han gjorde även Pornfluencers, som vi ju pratade om i höstas, avsnitt 127. Jätteintressant. Så det är en väldigt så här, respekterad, intressant röst och tv-makare och journalist i stort. Men jag väntade med att se den här så pass tills nära inspelning. Och jag åt också middag med Erik i fredags.
Full
utan
discourse.
Att alls nämna den här serien. För att jag ville liksom vara ren på något sätt.
Du vill vara ren.
Ja, men du vet vad jag menar. Ja. Inte bli, alltså, för att jag vill vara inne på så här, okay, vilka frågor sitter alla med efter att ha sett den här?
Ja.
Istället för att få inside info från honom. För då får jag veta mer än tittarna.
Ja.
Men kort om premissen först. De har velat addera någonting nytt angeläget till en fråga som ju diskuterats i decennier. Mm. Eller hur känner du? Är du sugen på att veta mer om operationer i stort? Eller var ligger den till just nu i din intresseskala?
Ja, men jag tycker nog att den ligger ganska högt i intresse. Du och jag tog ju upp att det känns som att det kanske är liksom lite mer rumsrent nu för tiden. Och det perspektivet, eller liksom, jag skulle vilja säga att även fast vi har pratat om den länge, så är det ju på något sätt kanske ändå känns aktuellt nu. För att det känns som någonting som folk gör lite oftare. Och när jag säger känns som, så är det verkligen 100%, alltså känns som. Alltså jag vet inte om det är att folk faktiskt gör fler ingrepp eller om det är bara att man är mer öppen med det. Och jag har för mig att hans, alltså det är lite premissen att han har gjort det länge men inte pratat om det. Mm. Och kommer ut som med all, ingrepp han har gjort. Och jag tror bland annat att det är det Kalle ska göra, att han gissar liksom vad han har gjort för ingrepp. Sen så är det såklart annorlunda att höra en kille snacka om det.
Jag kommer in på det mer och jag ska spela en bit ur introt om detta, för att dokuserien ska ha ett fokus på skam och smyg mer. Och sen så, bara för att svara på det du sa, så tror jag att det är mer tillgängligt och ofta förekommande nu för att folk maniskt tar in andras utseenden och ansikten i sina telefoner 9 timmar om dagen. Närbild, filtrerat, och att det är folk med mycket mer pengar och därför mycket lättare att göra ingrepp och operationer hela tiden.
Mm.
Då känns det nog mer normalt, för man lever närmare dem som finns i den samhällsklassen på något sätt.
Mm, just det, att annars så hade man nog kanske bara levt med det som ens kompisar gör.
Ja, och nu och vet sett jag också liksom röda mattan och bara, ja, där är de där borta som har råd för att de får 20 miljoner för en film.
Mm.
Och nu känns det så mycket närmare. Och vi kommer till det.
Och också, inte bara för att de får 20 miljoner för en film, utan också för att de har ett jobb som kräver, går ut mycket på att de är, har ett visst utseende.
Jag tycker att liksom tonaliteten är överraskande välbalanserad. Det känns genuint från Eriks sida, den här undran över varför han själv har dragits till det här. Och varför andra gör det och hur andra ser på det. Och det är såklart, det graviterar mellan, kan man säga, väldigt stor självdistans och självupptagenhet. Men jag tror att det är just självupptagenheten som är en del av, om man ska kalla det, sjukdomsbilden. För de som kanske gör väldigt många ingrepp. Att man är väldigt självgranskande och väldigt tänker på hur man ser ut och verkar. Och det tror inte man mår bra av överhuvudtaget. Undra vad de tycker om mig. Undra vad, alltså det är samma sorts person, tycker jag. En personlighet. Och det blir en del av det vanliga bilkraschtittandet. På de som gör ganska extrema ingrepp. Och folk som lever i och på att visa upp sina opererade kroppar. Och liksom att konstant planera nya ingrepp. Men de har lyckats få med dessutom några mediansvänner om vi ska kalla det, som inte liksom har ett leverne på att så här stora runda bröst har jag. Och så vidare. Och så här börjar då dokumentären.
Jag heter Erik och har jobbat som journalist och tv-producent i 7 år. Jag har gjort tv-program om typ allt. Nationalism, häxor, porr. Men ett ämne har jag aldrig tagit upp. Fast jag tänker på det hela tiden.
Erik Galli är här, god morgon.
God morgon.
Ska vi säga det? Carolina dyker upp i dokumentären.
Ja, ja. Kommentera ekonomin ska väl poängteras.
Ja, du, jag tycker att säga att det är det du pratar om.
Fan, har hon opererat något? Sverige plastikopererar oss. En del är öppna med det de gör. Andra, som jag själv, har aldrig berättat någonting. Vad är det vi skäms för? Vad är priset för att jaga det perfekta utseendet? Och vad händer egentligen när vi lägger oss under kniven i hemlighet?
Så där inleds det, och det är alltså att Erik Galli själv har genomgått ett antal operationer, och som han säger, i hemlighet. Han har ju inte berättat det för sina föräldrar ens.
Nej.
Och det är en av de bättre, finare, mer angelägna spåren i den här dokumentärserien.
De är med
och han träffar dem vid ett antal tillfällen, och vi får se hur han gradvis närmar sig att berätta. Och det är en väldigt idealistisk familj, och det finns sina poänger med att han berättar det. Och det känns nästan mer självutlämnande än när han visar ingående klipp på hur det har skurits och dragits i vissa kroppsdelar, och att han sitter med bara överkropp inför Kakan, din man, Nicky Amini, Anita Schulman, och de får peka ut vad de tror att han har gjort. För mamman säger vid något tillfälle, hur dålig förälder kan jag vara? Hur kan inte jag fatta det här? Och en del av en tänker, ja. Men samtidigt, de bor inte i samma stad. De vet om att han har gjort vissa läpp- och sprutgrejer. Då kanske tror att det hänger ihop. Att det kanske är det. Det är så man tänker i alla fall. Men den aspekten gör att det känns väldigt mycket mer mänskligt och nära. Vi känns det nära bara av hans voiceover?
Ja, verkligen.
Nära berättat. Och innan vi kommer till vad jag tänker om själva operationstrenden och så i stort, för det finns några sägningar och exempel här i som väcker några frågor för mig, och några saker jag faktiskt saknar. Men som alltid vill jag ju prata om mediemottagandet och vad det säger mig. Den här serien utmärker sig väldigt gentemot andra serier om skönhetsoperationer, plastik, människor som vill vara vackra och öppna med det. Att även kultursidor och så kallade finjournalister har ganska fint och respektfullt bemött och analyserat vidare kring det här.
Vad tror du det beror på då? Är det hans upparbetade arv som ändå...
Alltså, det gläder mig, vill jag säga först och främst. Det gläder mig. Och det kanske är värt att säga här i samma veva att några har skrivit till mig så här: gör man inte reklam för operationer med den här serien? Borde man verkligen göra såna grejer om operationer? Och då vill jag bara först och främst punktera det med att säga att det här är en så pass etablerad förekomst i vårt samhälle att det vore tjänstefel att inte belysa, bevaka, undersöka det som så många svenskar, allmänt människor, gör, speciellt unga.
Ja.
För att det skapar ju en gråzon där de riskerar att bli utsatta för det och andra. Och jag tänker också på att Erik betonar att det inte förs statistik över komplikationer från operationer i Sverige. Att det finns ingen myndighet som har hand om det. Och det är en typisk talande punkt av varför man måste ha en öppenhet för att värna om människor som patienter / konsumenter, vilket är en ganska märklig kombination ju.
Alltså det finns inte typ allmänna reklamationsnämnden har liksom inte så mycket fall rörande skönhetsoperationer, just för att kanske det är tabu.
Det är väldigt synd, för då blir det ju en dubbelbestraffning i dess renaste form.
Ja, alltså att typ någon... lite så här skyldig själv om man är med om någonting. Säg att någon råkar sätta botox i mitt öga istället för i pannan.
Alltså det var några exempel som är
de fick
horribla.
Det.
Alltså nej, och botox pratar vi inte om. Jag tycker om det, att de inte bara tar de här estetiska injektionerna, utan det är riskfyllda, omfattande, höginfektionsrisk operationer. Väldigt omfattande och väldigt groteska bilder, ska sägas. Förtjänar ju att skyddas som både patienter, människor, medborgare och konsumenter.
Är det så att Kanye Wests mamma
Donda
dog som, på samma sätt som Cher i Clueless mamma during a routine liposuction?
Inte during, utan det uppkom en ny lag faktiskt efter att Donda West, mamma, Kanye Wests mamma gick bort. Hon dog dagen efter en operation för ett oupptäckt hjärtfel eller någonting, och att det blev någon slags fel med dränaget efter operationen.
Men det var en fettsugning.
Ja. Och det är också tydligt då att så här, det fanns inga sådana regleringar innan. Du vet. Och det är jättesorgligt. Mm. Så det tycker jag är det ena. Att det är väldigt viktigt. Och jag vill bara slå fast det. Att jag tycker det är bra att de har gjort det här alls. Mm. Nu till mottagandet i medier. Mm. Jag tror att det självklart är för att Erik är en faktisk journalist. Som de ens bemödar sig att bemöta honom som en fullvärdig människa.
Mm.
Värd att bemöta. Och sen tycker jag också att serien i sig inte är exotifierande eller sensationslysten, vilket faktiskt öppnar upp för vettig diskussion. Och det ska de ha. För alla andra av de här outsider freakshow-serierna skapar ett narrativ som i sig kanske inte blir en vidare vettig diskussion av.
Mm, men också att det görs från ett utifrån perspektiv.
Ut och in. Ja, du menar så, ja.
Jag menar liksom att...
Andra serier, ja.
Ja, precis. Alltså att han faktiskt bjussar på sitt eget.
Mm.
Och det, alltså, det är ju en... Det låter som en blottande historia.
Nej, men och även de andra som annars tror jag hade blivit avfärdade som någon slags Paradise Hotel-aspirant i Fin Journals ögon får faktiskt ett ganska värdigt bemötande i de flesta artiklar jag har sett.
Mm.
Och nu då? Nackdelen, eller inte nackdelen, skuggsidan av det här om mottagandet är ju plågsamt tydligt. Att det finns inte en enda chans att en ung, blond, vacker kvinnlig journalist som skulle bjuda på samma sanning, att hon opererat sig och velat bli snygg, hade tagits på allvar, lyssnats på, omfamnats, respekterats på det här sättet av en samlad kulturjournalistkår.
Mm.
Och det här är bara en tragisk sanning. Det här är ingenting mot Erik Galli. Jag tror han håller med också om att det är väldigt typiskt och talande för den väldigt kvinnoföraktande mediesfär vi har. Att de hade inte bevärdigats med samma fina mottagande som Erik och de har fått.
Mm.
För en väldigt bra serie. Mm. Det hänger inte bara på det, nej. Men säg en lika bra serie men en ung, vacker kvinna.
Mm.
Det hade blivit sån moralistisk hatstorm mot henne att det inte finns.
Mm.
Håller du med om det?
Ja, alltså jag skulle vilja säga att den moralistiska hatstormen finns ju till och med bland tjejer. Alltså som den potentiella journalisten som du målar upp nu av, alltså av kvinnokön får ju ofta höra väldigt mycket om sitt utseende även fast hon inte har gjort en tv-serie som handlar om det.
Mm, exakt.
Är du med? Alltså, det är som att man sätts ändå i det facket. Mm. Alltså, om vi leker med tanken att typ Carolina Neurath som ju är med i början där och han bara, har hon gjort någonting? Och lalala, ponera att hon skulle ha gjort det och gjorde den här tv-serien. Helt annorlunda mottagande av medierna, tror jag.
Hon har ju förföljts och det grövsta. En liksom stora journalistpriset belönad
grävande journalist, ekonomireporter liksom.
Exakt.
Skrivit x antal böcker. Hon blir ju, ja.
Mycket bra exempel. Och ett talande exempel är att till och med Lena Andersson, en debattör som konsekvent uttryckt sig föraktfullt mot särskilt kvinnor, är så öppen och accepterande mot en sån här serie. I SVD skrev hon om filosofi apropå serien. Hon skänker en väldig mening och respekt. Och jag håller med henne. Och jag tycker bara att hon skulle gärna få använda sig av den medmänskligheten även mot kvinnor. Lena. Och det landar ju lustigt i tiden. För det finns en grej vi inte har pratat om i höstas. Och det var det här när olika äldre kvinnliga journalister som Ann Heberlein och Åsa Linderborg bara vädrade att de har svårt att acceptera att behöva se sig själva på bilder och i tv numera när de medverkar här och där, att de har börjat dra sig från att medverka i saker för att det är så jobbigt. De sa en sån sak, vilket är djupt mänskligt, allmänmänskligt,
att...
men även specifikt för kvinnor. Det är jobbigt att behöva se att man ser annorlunda ut och äldre ut och dessutom ser det och resten av hela Sverige ser det. Det här ledde ju till otroligt alltså föraktfulla, förminskande texter om dem. Hur de, ska ni vara intellektuella? Ska ni föreställa intellektuella kvinnor? Och framförallt från andra
feminister.
Andra feministiskt profilerade kvinnor. Så de skulle, deras intellektuella status skulle ifrågasättas för att de delade med sig av en sån djupt mänsklig sanning.
Ja.
Och som ju är extra påtaglig för officiella, offentliga kvinnor.
Mm.
Så det tycker jag verkligen talar för att det här hade aldrig gått om det var, nu sa du Carolina Neurath, nu tänker jag på vem fan som helst. Och jag tycker att det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Att Erik alltså, bröt in den här så muren, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och jag hoppas att man kan vara så här tillåtande med även andra personer.
Det där du säger med Anne Heberlein och gänget, att det är ju, alltså jag menar, det är ju inte nödvändigtvis vi som har kravet på oss att vara knullbara, utan det är ju samhället. Mm. Och det får man höra. Eller man, men jag gissar att det har ju, många sådana kvinnor har ju kommit ut och berättat liksom att de blir typ utskällda av samma anledning.
Nej, men
som
snälla.
En blond, liksom söt
jag,
kan bli utskälld.
Jag syns i hel kropp i 3 sekunder i slutet av På spåret. I 2 säsonger. Mängden äckliga brev som bara handlar om hur fet och ful jag är. I de 3 sekunderna. Förstår du? Jag är där och pratar om berg. Ja, så ser de olika måttstockarna ut. Och bara för att komma in på lite av
men för det, poängen är ju då att när man, alltså om man faller samhället då i smaken och är där med sin attraktiva kropp, då är det också liksom skit på det.
Då blir man misstänkliggjord, dumförklarad, kan bara vara ett bimbo, ett våp som har legat med någon, jada jada.
Och sen när man inte liksom lever upp till, ja,
då blir du osynlig, oknullbar, helt oduglig, usel, kan gå och slänga dig i vattnet.
Och sen och liksom vädra minsta tanke om att man kanske önskar att man då hade elasticiteten eller hyaluronsyran som en 25-åriga jag. Då är det liksom, då har man plötsligt tappat intellektuell bärkraft. Ja, precis.
Mm. Då är du bara ett våp.
Ja.
Och ett våp ska du förbli. Vidare om serien. Det finns ju en person som är väldigt inne på ingrepp. Väldigt många olika ingrepp. Och jag tror inte att jag är så besatt av enskilda ingrepp och operationer. Det kan ha hänt någonting drastiskt i någons liv. Jag vill inte lägga judgment över det. Man känner inte igen sig själv i spegeln längre. Man har varit med om någonting livsomvälvande.
Du pratar om rekonstruktiv plastik.
Nej, jag pratar om allt möjligt. Du personligen kanske har en hang-up som du har verkligen kämpat med.
Ja.
Jag lägger mig inte i det, faktiskt. Det finns några saker jag verkligen bryr mig om. Och jag kommer räkna upp dem. Till att börja med så vill jag säga att jag tycker man ska göra skillnad på någon slags serieingreppare. För vad som blir påtagligt genom dokumentärserien är att det finns en likhet med spelmissbruk och shoppingmissbruk här.
Ja.
Varför försätter man så mycket energi och resurser i form av tid, tankar, pengar, smärta och liknande för saker som är så fruktansvärt riskfyllt och kostsamt allt vad det är? För då har man ju en idé om hur det ska förändra ens liv och ens tillvaro i stort.
Ja.
Som sällan är realistisk.
Självklart kan du nå lycka genom att lägga under kniven. Den som inte har fått den här otroligt tillfredsställande kicken efter att ha gjort ett ingrepp, den har missat något. Jag har gjort 3 bröstförstoringar, 1 Brazilian buttlift, 1 hakförminskning, fettsugning av magen, och jag planerar att göra ett facelift, temple implants, kindimplantat, necklift, eventuellt ta bort lite revben.
Jag sitter just nu, alltså knappt ett dygn ifrån en operation, och nu sitter jag alltså på fullaste allvar och redan bokar in nästa ingrepp. Min lilla övernattningslägenhet, världens billigaste, det är så jag har råd med alla mina operationer.
Det här var Tessa. 2 saker. Det ena...
Bara 2 saker.
2 saker för att försöka avgränsa allting. Det ena, alltså saker jag saknar och sådär.
Revben.
Revben har jag. 2 saker jag saknar. Det ena, någon slags... De tar upp självkänsla kort med en terapeut. Men jag saknar i stort någonting om så här livserfarenheter, självkänsla, vad man hoppas det ska innebära. Hon kanske är lite mer öppen med att hon tror på att det här ger lycka. Erik kanske vid några få gånger säger att han drömmer om att få en miljon och att han vet vilka 10 ingrepp han då ska göra, utan att jag riktigt förstår vad han hoppas att det ska medföra. Mm. 2, ekonomi. Ekonomi. Nationalekonomi kopplat till genus, kopplat till kapitalism, kopplat till... Och jag tycker inte att en serie behöver rymma allting. Men top of mind för mig när jag ser det här med min politiska analys är ju såklart... alltså det här är smärtpunkten. Man pratar om varför det är jobbigt att just kvinnor i så stor utsträckning lägger så mycket pengar på utseende och blir värderade utifrån utseende.
Mm.
Är att det inte är en oändlig resurs och det är inte en permanent investering.
Mm.
Utan det är pengar i så kallade skön utöver den liksom skjuts det kan medföra i form av så här pepp och lycka. Och kanske
varför är det inte permanent? Om man gör en hakförminskning, nej. Är väl ändå...
Du kommer ju bli ful någon gång ändå. Du kommer bli gammal och ful ändå. Du kommer dö någon gång ändå.
Jo,
det var lite det jag var inne på.
Ja, jag vet. Men grejen är, jag tänker att man kanske ändå hoppas att det är det man stoppar.
Det är det jag tror. Och sen det här med ekonomi, för jag saknar det också, är för att hon är lite, alltså man tittar på det här och tänker bara, hur har du råd och vad har du inte råd med för att du gör det här? Hur har du tid och energi och allt vad det är till det här? Och vad är det som inte får tid och energi för att du tänker så mycket på det här?
Ja, alltså det tycker jag, alltså hon verkar ju ändå vara, utifrån det jag såg nu, hon verkar ju ändå vara typ, alltså... Alltså jag tänker så här, det verkar ju vara lite hennes livsstil. Alltså där du säger så här, vad har du inte tid med? Alltså så att man inte hamnar i den där typ Åsa Moberg, du läs en bok istället för att titta dig i spegeln, alltså om man ska hårdra det. Så hon, den här personen verkade ju lite grann, hon verkade inte jättetyngd av sitt känne. Alltså hon verkar liksom vara en glad skit och liksom lite... Hon var också liksom lite rolig med det.
Ja.
Alltså typ så här ligger jag och ska planera nästa.
Alltså jag försöker lyfta det från henne, men det som betyder tydligt är dels serieingreppare och också när Erik Galli där i början spejar en intervju och spejar ut över de som intervjuar honom och tänker parallella tankar om, jag undrar vilka operationer de har gjort. För mig är det så tydligt hur det här är något som har bott in sig i deras blick och hjärna.
Mm.
Att man granskar dels sig själv konstant, kritiskt i spegeln. Vad borde jag göra med det här och det här? Som att allt är up for discussion.
Ja.
Och att man spejar av och skannar sin omgivning.
Ja.
Vad har de gjort? Och i förlängningen, vad borde de göra?
Ja.
Och den kritiska blicken på sig själv...
Säger han det, att han också tänker det?
Nej, men det är det. Jag tänker att prata om honom nu. Pratar om liksom att... operationens top of mind, att som att de är en quick fix grej, att det är så här, jag tror att i förlängningen också innebär en kritisk utblick mot världen i stort.
Mm.
Och som då måste vara jobbig. Och det är det återkommande i det här, att så här, vad skönt skulle vara att inte känna att man är ful eller inte behöver göra det här. Att man är också belastad och tyngd av att man inte har vissa saker.
Mm.
Liksom shoppingmissbruk eller
spelmissbruk. Ja, precis. Jag tänkte, alltså det har ju säkert att göra med exakt. Alltså, och där är jag nyfiken på om serien tar upp det, alltså just den här potentiella låsningen vid nästa fix.
Det var det hon sa, hon har redan planerat sina nästa ingrepp, hon var sådär fullt.
Precis, men att paralleller finns då till andra, alltså där man nästa gång jag spelar på kasino kan, det är då jag får storvinsten och så vidare, det är då jag kommer, då kommer jag vet inte hur de resonerar, då kommer jag sluta kanske för att då är jag klar.
Jag tror att det är exakt samma mentalitet.
Mm.
Det är det som jag sitter och känner när jag kollar på det här, och det är därför jag vill göra skillnad på någon som har fått barn och det blev någon slags hemsk, du vet, magrute chauffräs, och du har ekonomin och du känner att det är en trygg ingreppare. Kirurg. Jag lägger mig inte i det så jättemycket. Även om jag tycker att kvinnor måste få fan vara i fred.
Alltid.
Och speciellt när man fött barn.
Mm.
För begreppet mommy makeover förekommer. Att kvinnor ska ha fött barn. Alltså ha genomgått den här omvälvande saken. Och ändå se ut som de gjorde när de var 17.
Mm.
Det är så talande för saker vi måste prata om i 10 år. Då
verkligen.
Men som sagt, ekonomi är det ena. Hur har de råd och vad har de inte råd med PGA detta? Det hade varit intressant rent samhällsanalytiskt. Du, alltså att någon expert eller någon kom in och tog den grejen. För att jag pratar ju ofta om så här genus i form av att så här, ha din buffert, ha din egna insats. Var inte beroende, förlita dig på en relation eller någon annan. För det kan gå till helvete över en sekreterare på jobbet. Och att jag verkligen, verkligen vill att kvinnor ska försöka liksom skjuta över energi och tid och pengar till sånt som kan så här, nyttja dem i längre tid framöver. Vilket inte alltid är såna här saker. Och då vill jag också lägga till att i och med att det handlar om ekonomi så finns det ett förhållningssätt. Om Oprah lyfter ögonbrynen lite, då motsvarar ju det att jag går och köper en mascara. Om du, alltså, nu menar jag med smärta och allt det här runt omkring. Jag menar ekonomi i fickan. Och det är väldigt viktigt. Alltså någon går och färgar håret. Det kostar typ 2000 spänn. Det visste inte jag. Varför är det så mycket värre att någon går och gör botox än att jag har mascara varenda dag? För det är mina ögonbryn varenda dag. Så rent att göra om och försköna sitt utseende är inte det jag sitter och tänker på när jag sett den här. Utan jag tänker snarare på det här konstanta granskandet, konstanta blicken påslagen på sig själv och andra och med pengarna och tid.
Men för jag tänker också på, alltså jag tänker ganska ofta på pengar när jag ser hur folk håller på att renovera sina hem. För det är också så här, det är så fucking dyrt. Alltså,
hur mycket sten finns det i världen?
Hur mycket sten? Alltså exakt.
Vad och håller liksom, ni på med?
Räcker det till att alla ska klä hela sin hall och sitt badrum i marmor? Ja. Det är fan frågan. Nej men, alltså för att där är ju jag ganska så här på, typ, på barrikaderna kring hållbarhet. Alltså utifrån, alltså framför allt så här, jättemånga. Det här låter som en lång parallell. Det kan det också vara. Låt mig. Alltså jättemånga i våran generation är väldigt miljömedvetna. Men sen så här, när man ska renovera hemma, då bara hiva det där köket som funkar och också måla med typ en plastfärg i hela lägenheten och så vidare. Alltså där är jag väldigt sträng, men man måste inte måla med linoljefärg, det finns andra alternativ som är ändå hållbara och så vidare. Och det tycker jag, men framförallt det är så jävla mycket pengar. Alltså det är så mycket pengar, och nu under corona, alltså vet du byggbranschen, den har gått liksom
jag har behövt hjälp. Vet du att jag har behövt hjälp med min garderob i ett år snart.
Och du får inte tag i någon,
för det finns inte material.
Nej, exakt.
Och jag har liksom faktiskt hål i mitt hem.
Men jag menar, där är bara, också så här typ, alltså var får folk sina pengar ifrån? Det går jag runt och tänker på hela tiden.
Och där finns ju en mörk skuggsida för speciellt unga människor som kanske då kommer i kontakt med lite märkliga. Alltså så här, det finns ju såklart, alltså du vet, OnlyFans finns där, Sugar Daddy finns där. Jo,
tänk om OnlyFans.
Nej men jag skojar inte.
Sponsrar alltså, ens renovering.
Ja men nej, av sin kropp Det är det jag tänker på. Att när jag blir orolig för pengarna och att det här normaliseras, för att det innebär att folk kommer söka sig till antingen destruktiva sätt att få pengar på eller försätta sig i oerhörda skulder och krediter. Och det vet jag att operatörer, alltså folk som gör ingrepp och sånt där, de gör saker på avbetalning, de gör saker på kredit. Det kommer i liksom folks feed mellan stories, för att de har varit inne och likat någonting någon gång, så kommer det mellan, du vet. Och den här dokuserien tar väldigt väl upp hur sociala medier konstant tränger in i oss. Att så här, vi förväntar sig ut på ett visst sätt och sådär. Kakan pratar väldigt bra om det. Att det är skadligt och må dåligt av det. Och du vet att jag följer ju ingen som gör innehåll av sitt utseende.
Nej, jag har också, det där har vi pratat
jag
om tidigare.
Jag är så förbi det. Lite. Det är inte empowerment. Jag är så trött på den idén. Det är bisarrt.
Nej, men också, alltså, för, jag vet inte för dig, men alltså, för mig handlar det ju om att jag, alltså bara för min egen skull, att jag vet att jag börjar tänka för mycket så där som han sitter och tänker i tv-programmet. Vänta nu, vad fräscht den ser ut. Undrar om den har gjort något. Då bara, nej, ut ur den här feeden.
Och
liksom.
Borde jag göra något? Alltså tanken börjar i det här att tjejer närgranskar andra tjejer sådär, skickar i chattgrupper, hon har sagt gjort det här, bla, 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 bla. Det är så jävla osunt. Alltså det sätter sig i ert DNA typ. Sluta med det. Avfölj bara eller säg ingenting om hur de ser ut. Sluta bara. Jag tycker det är så jävla obehagligt. Och sen apropå det här, steget från att så här, alla kan känna sig lite fula ibland till att faktiskt ha risken till att, eller faktiskt göra en omfattande riskfylld operation, är ju ganska långt ändå, trots den här serien. Och det är där jag tror att det är där jag saknar någonting om så här, vad är det som får folk att ta det sista steget. Nu är inte alla operationer lika riskfyllda och stora såklart, nej. Och jag efterfrågar verkligen att man genomlyser det här med respekt för människor som gör de här operationerna. För att det ska gå rätt till, de ska få bra hjälp, de ska inte bli lurade. För att jag tror att alla som har sett den här dokumentärserien som jag har snackat om har jag ställt samma fråga till. Som är du mer eller mindre sugen på att operera eller fixa någonting efter den här? Mm. Och alla säger, det är avskräckande.
Mm.
För att man får se så fruktansvärda saker som har gått fel. Och hur brutalt och fysiskt och groteskt det är.
Mm.
Snarare än bara det här vackra efterresultatet. Mm. Utan all smärta som ligger bakom. Liksom.
Men det är ju också... Jag önskar att att vi typ hade tid och iddes dra parallell också till And Just Like That. Som vi såklart säkert kommer återkomma till. Men jag menar, de har ju också fått kritik. Alltså apropå det här med... Alltså nu har ju de fått kritik då för att de är så himla opererade. Och man bara, fast alltså de är ju också inte 30 längre. Det är, alltså, och de är verksamma och alltså i en värld som handlar om yta.
Och de liksom... är inte fattiga. Det här är varför jag slänger in pengar hela tiden. Alltså i paritet med om jag går och gör Dermapen, vilket jag gör och uppskattar för jag aknar.
Och Dermapen är en nål som skrapar lite hål på huden så att den läker sig själv.
Underbart.
Kan jag säga snabbt.
I paritet med det är att någon annan som har multum kan gå till en liksom trusted institution och göra någonting och ha noll recovery och må väldigt bra sen utan komplikationer. Ja. Jag menar verkligen det. Alltså jag tycker att jag tycker inte att pengar gör allt okej. Det är inte det jag säger. Men jag menar att exploateringen är inte lika stor.
Men om vi säger så här, alltså det är ju som det här, vi pratade om surrogatmödraskap. Ja, lång parallell låter det som. Men alltså, det är ju så här, man bara, nej, det är inget problem kanske i så här välmående västvärld. Då kan du säga att Kim Kardashian, att du har en surrogat mamma till ditt barn som du betalar är jättebra och hon tycker att det är toppen. Det vet vi. Det finns vissa problem med det också. Men att det blir ju jobbigt när det är folk som kanske lever i sammanhang där de inte har samma ekonomiska trygghet. Alltså mög kommer finnas där det finns mindre pengar men ändå typ samma ideal. Eller
det är
vad
därför
man ska säga.
Det är
det som är kruxet.
Det är därför det är skadligt när vissa propagerar en viss livsstil, en viss förhållningssätt till pengar, shopping, utseende som har råd med det, för att de bygger ett ideal för andra som inte har det och som då hamnar i väldigt luriga, mörka vägar.
Jag tycker att det är ganska liksom kul att du lyfter det ekonomiska, för att det är nog kanske ingenting som jag riktigt har tänkt på, för jag tänker också att det har ju blivit mer tillgängligt, alltså kanske då billigare för gemene man. Jag vet inte.
70 000 säger han.
Satan. Alltså det kanske är så att folk prioriterar det här på ett annat sätt i sin ekonomi, för att typ, det är så pass viktigt för folk, alltså kanske viktigare än att typ bo fint. Nu sa hon i och för sig övernattningslägenhet.
Men det var det jag menade, varför tog med det att hon var, det här, det är så här jag råd med alla operationer.
Min lilla övernattningslägenhet, världens billigaste, det är så jag har råd med alla mina operationer.
Ett moment jag tänkte på som hade varit intressant att ha med apropå den här påslagna blicken Erik Karo för att gestalta hur den med sitter där, är där konstant. Att vända på den här scenen du beskrev, där din man bland annat, Kalle och Nicky Amini och Kakan, de liksom ska närgranska Eriks avklädda kropp framför kameran. De går runt honom och tittar på honom så här noga och ska försöka gissa vilka ingrepp han har gjort.
Du har fixat dina läppar.
Lite fyllers i läpparna.
Du har nog gjort något med läpparna, tror jag.
Lite fillers här.
Att komma upp i den där graden av bröst är inte så jättesvårt.
Näsan, läpparna och
om man hade vänt på det så att det satt massa random människor på en pall och Erik skulle gå runt dem och säga vad de borde göra med sina utseenden.
Mm.
För då skulle det bli så tydligt hur det är ett optimera, uppdatera läge som finns påslaget och som har satt sig utifrån liksom vetskap om vad som finns. Att man har den här katalogen från någon klinik i bakhuvudet. Vissa av de här begreppen har jag aldrig hört förut. Som jag hörde henne säga. Alltså operationer man kan göra.
Mm.
Jag har aldrig hört talas om dem.
Nej.
Utan då är man ju så inne i den världen. Det är väl det man får upp på sin telefon. Det är väl det man liksom googlar på.
Men alltså, det är inte så att man får svaret på hans, den där, de här tankarna han går med och när han kommer att bli klar, när han pratar med sina föräldrar. Jag tänker, det är en rimlig fråga att ställa som förälder. Liksom, blir du glad av det? Eller liksom, blir du nöjd? Blir du klar? Mm. För det där...
Det är därför jag drar parallellen till shoppingmissbruk eller till spelmissbruk. För jag tror att det är...
Eller
kanske
knark,
inte,
liksom, nästa
jag, tror, jag börjar tro att det inte är resultatet som är grejen, utan det är att så här, konstant leva i förhoppning om nästa. Om nästa.
Ja, alltså, eller jag är liksom jungfrusilen, som jag har hört att man gör.
Mm. Alltså liksom jag blir upprymd av att jag ska ta körkort. Det kommer hända något positivt i mitt liv. En slags förändring. Ja, men... avancera mig. Nej, men vid ett tillfälle så berättar Erik att när han var liten så var han bög och väldigt, väldigt ensam. Och hemlig med att han var just bög också. Och det, alltså, det förklarar ju väldigt mycket säkert, förstår jag, för väldigt många. Alltså, det är en väldig ensamhet och säkert väldig självkritik också. Om man är uppvuxen runt sig homofoba personer i skolan eller man blir väldigt hård mot sig själv om man, ja, jag tror verkligen det. Så jag är inte inne på moral så mycket, tror jag. Jag bryr mig inte mycket om det, utan verkligen så här, livsvillkor, är det jobbigt att tänka på sånt här och vad kostar det typ.
Jag vill vara jättetydlig med att vi inte på något sätt, och jag vågar tala för oss båda väl, eller jag kan tala för mig i alla fall. Alltså, det finns inget dömande i, alltså, kring
individer
som gör ingrepp. Och jag utesluter absolut inte att jag kommer försöka bromsa åldrande. Alltså, på riktigt, jag vill vara dundertydlig med det. Jag har bara blivit uppskrämd av... Jag gjorde ju ett program som heter Grym kemi. Mm. Och då sa Ulf, som jag jobbar med, som är kemist.
Mm,
han sa att en matsked botox så kan du döda hela kvarteret. Alltså typ, vi var i Stockholm. Han bara, du kan liksom ha ihjäl hela det här kvarteret med matsked. Och jag bara, oj, det känns stressigt att det är människor som hanterar det, som, alltså, kanske inte på så här typ kliniker.
Det är ju först förra året som det ens blev reglerat, vilka som får.
Ah, va?
Det här det jag menar, inte, alltså, fort det är framförallt kvinnor, unga kvinnor som ägnar sig åt någonting, så blir det en laglös jävla utsugarverksamhet. Ah. Så det är inte heller okej.
Nej.
Så jag är inte intresserad av liksom moral, som sagt, eller om individer har gjort det.
Men
jag vill alltid prata om struktur, jag vill alltid prata om liksom utseendefixering och omöjliga ideal och vad det kostar folk i deras liv i övrigt. Och när Åsa Moberg säger läs en bok istället, då är det raljant och förminskande. Men när jag säger att försöka skifta intresse kanske, eller skifta fokus, om det är till en bok eller till ett paddel eller till hundar eller till whatever, att jag tror inte att det här är något som i förlängningen enskilt gör någon lyckligare. Och det tycker jag är bra att de tar upp det också i den här serien. Det var spännande att höra.
Exakt, men sen så vet vi ju alla att vi är ju ändå slavar under patriarkatet, och som har lärt oss att vi är våra utseende. Vi blir så jävla bedömda hela tiden och så vidare. Så att det är ju, jag tycker typ också att det är så här, att det är typ inte ens eget fel om man går runt med de här tankarna.
Nej, men snälla, alltså det är återigen, varför står jag och målar på ögonbryn varje morgon och mascara? Jo. Och varför färgar man håret annars? Mm. För att man vill kunna passera i olika rum och inte bli liksom mött med frakt för att man är så jävla ful och sliten. Och jag har all förståelse för att alla försöker bara uthärda den här skiten.
Exakt.
Ska det vara?
Och då skulle jag skulle också vilja svaret på det som du sa skulle kunna vara komikern Eliza Schlesinger, som absolut har fått en del kängor för att hon är typ en snygg blond tjej som gör, hon är alltså komiker, det är hennes jobb.
Som Lena Andersson skulle säkert ha enorm respekt för henne.
Absolut. Och hon säger så här: it's not makeup, it's war paint. Det är ett krig där ute. Vi försöker bara ta oss igenom det. Så det är inte...
Men och där kommer passningen Kiev, eller där kommer passningen Ukraina och Ryssland, där det är så här att man ska, alltså,
oj oj oj.
Jo, men så här, det är war paint, och det här är vi brukar snacka om alltid, att det finns en skillnad på vad man gör för att uthärda i rådande klimat och samhällsskick och vad man gör för att försöka själv vara en murbräcka mot det. Och du och jag som är semi-offentliga, och det är de också inne på, det är några som är med som har så här, saker de inte har berättat om, som har Instagram och sådär, att man inte vill inspirera eller pressa någon annan att göra någonting. Eller att, alltså man har ju, och jag tänker mot ens barn, det är fan det jag tänker ofta tänker på, hur ska jag kunna någonsin få en 16-17-åring att inte vilja typ operera sina blygdläppar om jag har gjort någon skit.
Det är jätteintressant också den här frågan, när blir man klar? För att det där jag och Kalle brukar faktiskt, Kalle, vi brukar prata om det här med att när man, om man tränar, om man blir liksom så här besatt av att man ska typ ha, alltså att man tränar för en viss kropp. Det är också så här, okej, men nu när du har dina abs, är du nöjd då? Nej, men då blir det ju alltid någonting annat. Och det här har vi båda varit igenom. Och min kropp har förändrats genom tiden. Och jag menar, när jag var 20 hade jag jättekomplex för att jag hade så breda axlar. Det har jag nog pratat om tidigare. Hade jag kunnat göra smalare axlar, då kanske jag hade gjort. Men nu är jag jätteglad för dem. För att det är liksom, det passar min kropp. Alltså vet du fan, alltså varför skulle jag ha, eller liksom, det är jag typ. Och det där, men samtidigt finns det ju alltså absolut saker som jag tittar för länge på i spegeln och sådär. Jag är på inget sätt fri från komplex, men jag vill liksom inte lägga dem. Och jag märker också så här i folk ibland i DMs, alltså hur ska jag säga? Det finns liksom en bild av mig och min kropp som är den utåt, som jag inte delar i mitt huvud. Och det där, jag tror vi kommer aldrig bli klara med det. Vi kommer aldrig, alltså det är ju det man fattar med Erik Galli, att han börjar, liksom börjar du peta någonstans, då måste liksom hela bygget justeras.
Sen så, som sagt, jag ville göra skillnad på folk som gör enskilda saker, de verkligen liksom har tänkt på eller fnular på, det kanske har hänt någonting, I don't know. Och den här liksom livsstilsaktiga saken.
Men visst har jag berättat om när jag var på en konsultation för att göra, alltså få bort min kärthaka.
Nej, och de nu bara, sparar
det
vi det.
Går inte.
Ursäkta? Det blev inget.
Nej, alltså de bara, det går inte. Jag bara, ni kan väl, men ni kan ju förändra folks näsor. Nej, deras vänta, lösning var att fylla på.
Du har inte ens en stjärthaka.
Nej, men slut.
Ja, men försvinn. Jag har en försvinn.
Om du, ja, men du om vet, du, ja. Ett sånt hang-up. Men då var det, lösningen var istället att fylla upp den mer.
Alltså, ja, bra att de sa nej.
Här, och jag återigen, vet inte om det här ska
bra
vara med.
Att de sa nej. Ja, fan, vi men hörni, vad lite vi hade att prata om.
Gud vad lite. Det sjukhet. Alltså vi hade
en ångra ner. Nej, sluta podda igen.
För det första, vi har dragit över våran tid med en halvtimme. För det andra, minst. För det andra så har vi typ en meter anteckningar kvar.
Nej, men så här, jag kan spara ganska mycket av det jag hade tänkt. Jag har inte format också. Till nästa vecka. Tack för att ni är med oss igen, som sagt. Och det ska bli jättekul, för det är ju också valår.
Alltså, det kommer bli så kul. 2022, är det nu det händer? Ja!
Puss, tack för att ni är med oss.
Tack för att ni är med oss, tack för att ni har hittat tillbaka. Om, alltså, tipsa en vän, för fan. Och gå in och rata oss i diverse sådana appar. Det blir vi jätteglada för.
Och skriv till oss på Britta och Parisa på Instagram med tips, idéer och åsikter. Vi älskar det.
Ja, det gör vi.
Puss!
Puss och kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.